Välkomna till den nionde predikan från den här boken Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till kapitel 4, verserna 9 till och med 25. Innan jag läser de verserna så ber vi tillsammans. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. I dessa verser, vers 9 till och med 25 ifrån Romarbrevets fjärde kapitel, skriver aposteln följande. Gäller den saligprisningen bara de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger ju att Abraham fick tron tillräknad som rättfärdighet. När fick han den tillräknad? Som omskuren eller som oomskuren? Inte som omskuren, utan som oomskuren. Han fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet, och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle också bli far till de omskurna, de som inte bara tillhör de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt. Lagen framkallar ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far, som det står skrivet. Jag har gjort dig till far till många folk, och det är han inför den som han trodde på, Gud, som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till, som om det var till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk, som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men dessa ord, räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Abraham och David, som vi hörde om i början av kapitel 4, hade båda blivit rikligt välsignade genom att Gud tillräknade dem rättfärdighet genom deras tro. Genom deras exempel visas att frälsningen sker av nåd genom tron, utan att gärningar på något sätt är inblandade. Men både Abraham och David tillhörde det judiska folket. Frågan skulle därför kunna uppstå om den frälsning som Paulus omtalat med dessa två som exempel bara gäller det judiska folket. Församlingen i Rom som mottog detta brev bestod av både judar och hedningar. Med särskild tanke på de hedna kristna tar Paulus upp denna fråga och visar att denna frälsningens väg gäller alla, såväl omskurna, alltså judar, som oomskurna, alltså hedningar. Predikans första del: Abraham är även hedningarnas fader. Återigen får Abraham tjäna som åskådningsexempel. Var det före eller efter det att Abraham blev omskuren som tron tillräknades honom som rättfärdighet? Det skedde när Abraham ännu var oomskuren. En återblick på Abrahams historia, sådan den tecknas i Första Mosebok, visar att Paulus svar är riktigt. I Första Moseboks 12:e kapitel får vi veta att Gud kallade Abraham då han var 75 år gammal. Gud lovade att ge honom ett land och att han skulle bli fader till ett folk, varigenom alla folk på jorden skulle bli välsignade. Flera gånger upprepade Gud sitt löfte till Abraham. Ett sådant tillfälle återges i Första Moseboks 15:e kapitel. Det är vid det tillfället det står att Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Första Mosebok 15:6. Men Gud väntade ännu flera år innan löftet om en son till Abraham och Sara infriades. Födelsen av denna son, Isak, var ju en helt nödvändig del av uppfyllelsen av löftet. I Första Mosebok 17:1, då Abraham hunnit bli 99 år, ser vi sen att Gud ännu en gång upprepar löftet. Vid detta tillfälle bekräftar Gud sitt förbund med patriarken Abraham genom att instifta omskärelsen som förbundstecken. Såväl Abraham själv som alla manliga medlemmar av hans husfolk och alla hans manliga efterkommande skulle genomgå denna rit. Här är det viktigt att lägga märke till att denna omskärelsens rit inte skänkte rättfärdighet åt Abraham. Vi har ju Guds ords vittnesbörd att han tillräknat Abraham rättfärdighet redan förut, mer än 2 decennier tidigare. Omskärelsen var endast ett tecken på den rättfärdighet som Abraham haft redan före denna rit, redan som oomskuren, som Paulus uttrycker saken i vers 11. Abraham tog emot rättfärdighet från Gud utan att ha genomgått omskärelsen. Av detta följer att omskärelse inte kan vara ett villkor för frälsningen eller en handling som medför någon slags förtjänst inför Gud eller en gärning varigenom man vinner hans nåd. Med detta klargjort kan Paulus ta nästa logiska steg i resonemanget. Om inte omskärelsen är nödvändig utan endast tron, då kan ju inte troende hedningar som är oomskurna ha ett sämre läge inför Gud. Gud räknar endast tron till rättfärdighet. Paulus uttrycker kontentan av allt detta med orden i vers 11. Så skulle han, alltså Abraham, bli far till alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Gud tar inte hänsyn till person. Troende hedningar accepteras fastän de är oomskurna. I enlighet med denna opartiskhet accepterar Gud också judarna som iakttar omskärelsen. Bara de inte tänker sig att denna deras budobservans är nödvändig för frälsningen eller görs som en förtjänst inför Gud. De är Abrahams sanna barn om de delar samma tro som sin fader. Paulus säger ju om trons fader Abraham i vers 12. Han skulle också bli far till de omskurna. De som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. Predikans andra del, rättfärdigheten kommer av tro, inte av gärningar. Hittills har Paulus visat att det inte var genom omskärelsen som Abraham blev rättfärdig. Nu har turen kommit till att även visa att lagen, buduppfyllelsen, inte heller hade någonting med saken att göra. Abraham och hans efterkommande sägs ha fått löfte att ärva världen, vers 13. Vad betyder det? Somliga menar att det helt enkelt syftar på att Abraham ska bli ett stort folk, eller att det syftar på Kristi världsherravälde. Kristus skulle ju komma genom Abraham. Andra menar att det syftar på att Abraham och hans efterkommande, de som delar hans tro på frälsaren, ska ärva den tillkommande världen, det vill säga himmelriket. Det viktigaste för Paulus i det här sammanhanget är emellertid inte innehållet i löftet. Det inkluderar för övrigt båda aspekterna som jag nämnde tidigare. Utan sättet varpå löftet går i uppfyllelse. Vilka är det som blir delaktiga i löftet? På vilka går det i uppfyllelse? Paulus sätter upp två olika alternativ som han utvecklar till tankekedjor. Tankekedjorna eller serierna inom de två olika alternativen är tätt sammanlänkade av tre led, där leden ofelbart följer på varandra. De led som förekommer inom det ena alternativet saknar motsvarighet inom det andra alternativet. Det ena alternativet har följande led: tron, löftet, nåden. Det andra alternativet har dessa led: lagen, överträdelsen, vreden. Paulus visar nu att det är det första alternativet som gällde Abraham. De löften som patriarken fått saknar varje hänvisning till lagen. De bygger helt och hållet på Gud. Abraham ska inte uppfylla vissa villkor för att få del av välsignelsen. Lägg märke till vilket jordiskt åskådningsexempel Paulus använder sig av. Han talar om Abraham och hans efterkommande som arvingar. Om någon har testamenterat sin egendom till någon ska denne få del av rikedomen oavsett om han är värdig eller inte, om han har gjort sig förtjänt av den eller inte. Det skulle vara parodi på rättvisa om domaren vid en arvstvist sa: den avlidne har visserligen testamenterat sin förmögenhet till sin son, men jag finner att denne inte skött sig särskilt väl i livet och därför ska han inte få del av arvet. Tron och lagen sätts i motsats till varandra. Vi ser i vers 13. Det var inte genom lagen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om det skulle varit genom lagen människor blir delaktiga av löftet, då skulle löftet vara satt ur kraft, som Paulus skriver i vers 14. Då vilar det löftet inte längre på Gud och hans möjligheter, utan på människan och hennes möjligheter att uppfylla vissa villkor. Dessutom, eftersom ändå ingen kan uppfylla Guds krav, åstadkommer lagen ofelbart vrede. Vers 15. Att frälsningen är av tro öppnar för fantastiska frälsningsutsikter för alla människor. Paulus skriver i vers 16 och 17. Därför heter det av tro, för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far, som det står skrivet: jag har gjort dig till far till många folk, och det är han inför den som han trodde på, Gud, som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till, som om det var till. Slut på citat. Eftersom det är av tro kan alla som delar Abrahams tro bli välsignade och arvingar till löftet. Inte bara judarna, lagens folk, utan också hedningar. De verser som jag citerade, verserna 16 och 17, utgör en parallell till verserna 11 och 12, där det också sägs att Abraham skulle vara en fader till alla som tror, såväl judar som hedningar. Samtidigt så införs en ny tanke i vers 16 och 17. Gud är värd den tilltro trons människor ger honom, eftersom han kan göra vad som helst, uppfylla sina löften oavsett yttre omständigheter. Han kan till och med göra de döda levande, vilket han bevisade genom sitt handlande med Abraham och Sara. Saras moderliv var ju dött, och Abrahams egen kropp var död med avseende på barnalstring. Men ändå förtröstade han på Guds löfte om att få en son. Här ska vi slå fast vad det innebär att tro. Man har ibland sagt att tron går stick i stäv med alla mänskliga beräkningar, att den räknar med det omöjliga. Credo quia absurdum. Jag tror därför att det är absurt, sa kyrkofadern Tertullianus. Och den danske filosofen Kierkegaard sa att tro är att kasta sig ut på 70 000 famnars djup. Men säger man endast så, har man inte sagt det väsentligaste av vad det innebär att tro. Abraham hade Guds löfte att förlita sig till. Det må se hur hopplöst ut som helst. Litar man på Guds ord så står man ändå på absolut säker grund. Tron är förtröstan på Gud oavsett alla yttre omständigheter. Detta lyfter Paulus fram då han tar Abraham som ett exempel. Vi läser i vers 18 till och med 22. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Predikans tredje och sista del handlar om den objektiva eller allmänna rättfärdiggörelsen. Paulus skriver att den rättfärdighet som tillräknades Abraham också tillräknas oss. Det är en rättfärdighet som faktiskt tillräknas hela världen. Så här lyder apostelns ord, verserna 23 till och med 25. Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Ja, i vers 25 hörde vi han, alltså Jesus, som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Jesus uppväcktes för, eller på grund av, dia, grekiska prepositionen, vår rättfärdiggörelses skull. Detta betyder att hade inte vi förklarats rättfärdiga, hade Jesus aldrig lämnat graven. Lika visst som orsaken till att Jesus utlämnades för, eller på grund av, dia, våra överträdelsers skull, uppväcktes han för, eller på grund av, dia, vår rättfärdiggörelses skull. Vilka människors rättfärdiggörelse var det alltså som orsakade Jesu uppväckelse? Lika visst som det var alla människors synder som orsakade hans utlämnande, var det alla människors rättfärdiggörelse som orsakade hans uppväckande. Liksom soningen för synderna avser alla, så är denna rättfärdiggörelsedom allmän. Den tomma graven är kvittot på att all syndaskuld är betald och att hela världen är rättfärdig i Jesus. Jesu uppståndelse innebar en faktisk avlösning eller syndaförlåtelse för oss. Gud lade våra synder på honom så att de blev tillräknade honom som vår ställföreträdare. Så som Gud straffade våra synder i Jesus, så avlöste han honom också från våra synder. Därför, när han uppväckte Jesus från de döda, så avlöste han också oss i honom. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.